tala genom det ord som vi har hört. Tack för ditt ord, det är levande verksamt. Låt det få beröra våra liv, forma våra hjärtan, våra tankar. Att din frid som övergår allt förstånd får fylla våra liv. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt ner. Ja, i dessa märkliga tider så försöker vi fortsätta vår kyrka. Och vi ställer inte bara in utan vi försöker ställa om också. Så du som är med på skärm där hemma, hjärtligt välkommen att vara med. Hoppas du sjunger högt hemma i vardagsrummet eller köket eller vart du är någonstans. Ni som har en cellgrupp, fortsätt att träffas. Fortsätt att mötas. Sök gemenskapen. Håll kontakten. Fortsätt att ge. Och du som är hemma idag, jag hoppas att du är med och ger. Att den generositet som präglar den här kyrkan ska få fortsätta. Så att vi som församling inte hamnar i en djup grop sen som vi ska försöka jobba oss upp i. Du som behöver hjälp, kanske framförallt du som tittar eller känner någon att handla mat, mediciner, hör av dig så vill vi hjälpa till med det. Du som kan vara med och hjälpa till, du som känner dig frisk och glad, hör av dig så kan vi para ihop dig med de som behöver hjälp. Vi har redan gjort lite sånt där det har behövts. Och var lite vaken där du och vi som kyrka kan vara med och hjälpa till. Ett ord som kom till mig igår som inte alls har med predikan att göra egentligen utan där vi står idag. Tänk så att det står om Jesus. Människosonen har kommit för att söka upp det som var förlorat. Och vi då som kyrka, det står om en person som heter Onesiforus. Kanske inte någon av hjältarna i Bibeln så som det står så mycket om. Men det står att han ofta gav Paulus nytt mod. Bara en sån sak. Och Onesiforus gav mig ofta nytt mod. Och när Paulus är i Rom så kommer Onesiforus dit. Och då står det så här. När han kom till Rom sökte han ivrigt efter mig tills han fann mig. Så sökte han ivrigt efter mig. Och jag kände bara där vi står nu. Sök upp människor. Ring. Skicka ett mess, ett mejl. Gör något. Och du som är hemma idag av olika anledningar, du tänker så här, varför är det ingen som ringer mig? Men vet du, gör det du istället. Ring någon. Finns ju inte en människa i vår tid som skulle tänka så här, varför ringer han mig? Han har inte ringt mig på 3 månader. Utan man säger, hej, du, jag bara tänkte på dig. Hur går det för dig? Tänk så här, hur fel kan det bli? Sök upp människor. Ensamheten var stor i vårt samhälle innan det här. Kan vi hjälpas åt och försöka gå emot detta? Sök upp människor. Men vi fortsätter vår serie från Filipperbrevet. Och det är inte för att låtsas om att det inte har hänt någonting utan för att även Filipperbrevet är så aktuellt in i vår tid. Och det ska vi titta lite grann på idag. Någonstans att vi sätter vårt fokus till. Och jag ska börja med att få lite assistans här. Henrik och Josef, vill ni komma fram? Henrik, du får amen. Blir det bra? Och Josef får halleluja. Och nu får ni stå en bit ut där då så att man fortfarande syns i bild. Och nu kära vänner som är här, vi är ju lite färre här inne idag så att ni får tänka så här, nu är det dubbelt upp för alla som är här. För när jag har räknat till 3, då ska ni ropa ut och då pratar vi ropa, inte halleluja, utan halleluja, så, eller amen. Alltså titta på den skylt som du tittar på och sen så när jag har räknat till 3 så ropar du ut det som du ser. Är ni med på det? 1, 2, 3.
Halleluja!
Underbart! Du vann. Alltså grejen är ju så här, det är väldigt svårt att ropa både amen och halleluja samtidigt. Man måste välja en av dem som man har fokus på. Det går inte att göra både och samtidigt. Det är vad predikan kommer handla om idag. Tack så mycket kära assistenter, fantastisk insats. Hela Filipperbrevet skulle jag säga handlar ganska mycket om fokus. Vad får min uppmärksamhet? Vad riktar jag blicken på? Kapitel 1 när vi läste det så handlar det en del om att när Paulus sitter i fängelse, vad blir då kvar? När mycket skalas bort, jo, Kristus är centrum. När Henrik talar om kapitel 2 när vi läste det så börjar han med den här texten om att sätta andra före sig själv. Det går inte att göra lika mycket både och utan någonstans, vad är viktigare för mig? Och även att låta det som Kristus har gjort få komma fram fullt ut. Och i kapitel 3 har du hört läsas så fortsätter det här. En av de här raderna från vers 7 läser vi tillsammans igen. Allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust. För jag har funnit det som är långt mera värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Är det här sunt? Det här är ju lite fanatiskt. Faktiskt. Det är liksom... Vad då så mycket viktigare? Hälsan då? Den som vi krigar för idag över hela vår värld. Eller vänner. Eller ekonomin som håller på att krascha. Framtiden. Är allt sånt oviktigt? Paulus säger att jag kastar allt på skräphögen. Och det här är långt mera värt. Nah, vad menar han? Är allt sånt oviktigt? Nej, det är det ju inte. För Bibeln som helhet sätter stort värde på livet som helhet. Eller hur tillvaron är skapad av Gud. Vi lever här. Vi ska njuta av allt det goda som är. Och det har sin absoluta betydelse. Och det handlar inte bara om något slags andligt liv. Min själ, det är det som är det viktiga. Nej, utan... livet som helhet är viktigt. Men vad gör vi då med såna här ord? Är Paulus lite... Ja, det funkade då, men det funkar inte idag. Eller Paulus var nog lite extrem. Eller? Nej, alltså Paulus var inte extremist, utan han var realist. Det är väldigt stor skillnad på det. Paulus var inte extremist utan han var realist. För vad har du för garantier för morgondagen? Inga. Ingen. Vi vet ju ingenting om morgondagen. Vi vet inte om vi har någon morgondag. Och hela vår tillvaro har ju egentligen ett stort mått av en osäkerhetsfaktor som vi oftast lyckas att på något sätt hålla undan, förutom då i såna här tider. För ett par månader sedan hade vi lite vinterstormar, jag kommer inte ihåg vad den hette den här gången, och träd faller och strömavbrott blir här och där och håller inne och båtar spolas upp på land och hammocken välter. Bara så här, hjälp, vi blir så små. Och så kommer ett virus. Och vad händer? Det kraschar världen. Börsen går ner. Hur går det? Alltså människans litenhet och bräcklighet avslöjas på ett sätt. Det sker ju faktiskt gång på gång och verkligen i såna här tider. Och Paulus hade varit med om misshandel, om fängelse. Utsatt för lynchmobb. Han har varit med om ett skeppsbrott. Hur många här inne har varit med om ett skeppsbrott när ni nästan har drunknat? Det är inte så vanligt så här. Vad gjorde du i helgen? Nej, jag höll på att drunkna. Båten gick kvar. Liksom. Paulus hade ju varit med om än det ena än det andra och sett det svåra i livet. Och utifrån de här erfarenheterna och så parar han ihop det med sin tro och dess betydelse. Och han märker att i de här händelserna så spelar hans utbildning, hans nationalitet, hans liksom retorik, hans historia, hans namn, det spelar absolut ingen roll, utan det som blir kvar, det är tron på Kristus och han i mig. Det är vad som blir kvar. När man på något sätt skakar omkull allting annat så är det en pjäs som står kvar, och det är Kristus i mig. Jag har funnit det som är långt mera värt. Hans fokus, hans blick är riktad på det som består. Det enda som vi vet, Jesus i mig. Jag kan inte ha allt som viktigast. Jag kan inte ropa både amen och halleluja samtidigt, utan det är någonting som tar första platsen. Det som är långt mera värt. Vad sätter jag min blick på? Och när man gör det, när man fokuserar så, så menar Paulus, då händer det andra grejer. Liksom det får andra konsekvenser i våra liv. Jag läser från vers 12 också igen. Inte så att jag redan har gripit det eller redan nått målet. Men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. I verserna innan talade han lite grann om det som fanns i hans historia. Om det han skämdes för och det han kunde vara stolt över. Han talade både om sin status, sin utbildning. Jag liksom en hebre av hebreer. Men också om sin förföljelse mot kyrkan. Och så säger han att jag släpper gårdagen och sträcker mig mot det som ligger framför. Och faktiskt när han har talat om att han förföljer kyrkan så är det samma ord han använder när han liksom, att jag griper efter, jag sträcker mig mot det som Kristus har. Det är samma ord. Så det är som han säger, jag som förut förföljde kyrkan med all min kraft och all min passion. Nu förföljer jag Kristus med samma hjärta. Han sträcker sig mot det som ligger framför. Gud har någonting för mig i min morgondag. Det är som att gårdagen, den kan jag inte förändra. Men morgondagen behöver inte se likadan ut. Gud har någonting för mig. Återigen, jag kan inte säga både amen och halleluja samtidigt. Jag kan inte vara fokuserad på min historia samtidigt som jag sträcker mig mot det som ligger framför. Jag kan inte göra både och samtidigt. Och eftersom Jesus i mig, det som består, det han har, är mitt centrum, så sträcker jag är mot honom och det han har för mig. Och jag kan lägga saker bakom mig. Det som har varit är inte längre lika betydelsefullt. Man, på ett sätt, om man förenklar väldigt mycket så kan man säga att här har vi den första KBT-terapeuten i historien, för er som kan det. Jag stämde av med min fru och sa, du kan säga så, sa hon. Alltså att min historia, jag fokuserar inte på det som har varit, utan jag sträcker mig liksom, där jag står idag och tittar framåt. Vad har Gud för mig? Det är inte så att Paulus försöker att liksom, inte låtsas om sin historia. Inte alls. Den dyker upp ibland och säger, jag som förut var en hädare, förföljare, våldsman, jag den största av syndare. Så det är inte så att han inte kommer ihåg eller låtsas om någonting, nej. Men istället för att han sitter och tittar på det och bara, åh vad har jag gjort? Istället för att det blir en börda så filtreras det genom Jesus. Han säger, genom Guds nåd är jag vad jag Helt fantastiskt. De gånger som han tittar bakåt på sin historia så gör han det genom Jesusfiltret, genom nådens filter. Och istället blir det, wow, har han räddat mig från allt det där? Det är ju fantastiskt. Vilken nåd jag har fått. Och det är också så att även det som var värt någonting i hans ögon och i andras ögon, det är samma sak med det. Det får inte heller samma liksom betydelse. Han säger att jag som hade kunnat förlita mig på det, jag kan inte göra det längre. Och inför Gud så har du har ingenting att berömma dig av, kära vän. Och du har ingenting att plåga dig för. Inför Gud så har du ingenting att berömma dig av, och det vet du själv. Det är bara så här, jag har inte mycket att peka på som skulle vara värt någonting. Jag har ingenting att berömma mig av. Men jag har heller ingenting att plåga mig för. Jag har blicken riktad på honom och det han har för mig och min framtid. Fokus är där. Jag kan inte ropa både amen och halleluja samtidigt. Jag kan inte vara upptagen med det förflutna och tro att jag kan sträcka mig mot det som ligger framåt samtidigt. Vart har jag fokus? Vart har jag blicken någonstans? Och sen i avrundningen på kapitlet så sätter han de här tankarna i lite kontrast mot alternativet. Kapitel 2, där lyfter han fram Epafroditus och Timoteus som exempel. För han säger så här, de har fokus på Guds rike. De tänker inte på sitt eget, utan de har fokus på Guds rike. Och så sätter han den fokuserade blicken på Kristus och hans rike i kontrast till annat. Från vers 18. Det jag ofta har sagt er, det jag säger nu med tårar, många lever som fiender till Kristi kors. De kommer sluta i fördärvet. De har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Tänker det som är viktigt att få med, det är ju attityden i det här. Vad är Paulus i hjärtat? Han säger, det står ju inte att det jag sagt er säger jag nu med ilska. Eller säger jag nu med besvikelse. Nej, han säger det i tårar. Det är som att det här hjärtat för människor. Kära barn, förstår ni inte att om du bara tänker på det jordiska, det leder dig inte rätt. Om kapitel 1 handlade om vad som finns kvar när allting skalas bort, nämligen Kristus centrum. Kapitel 2 om att låta det här ta plats, att ge det utrymme, så fortsätter kapitel 3 om blicken, att behålla sitt fokus mot detta. Att det går inte att ropa amen och halleluja samtidigt. Jag måste välja. Jag kan inte titta på min historia och samtidigt liksom sträcka mig mot det som ligger framför. Det går inte att leva i nåden, glädjen, kraften, Guds frid och bara tänka på det jordiska. Paulus säger, nej, kära barn, ni missar någonting. I Matteus 13 så ger Jesus en liknelse om sådden. Där sådden är Guds ord, Guds rike som sås ut i olika typer av jordmån, olika typer av hjärtan. Och en del sås på stenig mark och det försvinner på en gång. En del sås i tunn jord, kommer upp på en gång och så vissnar det när det blir varmt. Och så är det en jordmån, liksom ett hjärta där det sås. Och det börjar bära frukt. Men så står det om någonting som kommer upp. Nämligen tistlar. Och då säger Jesus så här om de här tistlarna. Att de med tistlarna, de är världsliga bekymmer som kväver ordet så att det blir utan frukt. Det står inte att det är hemska synder och ondska och elände som kväver ordet. För det fanns ju en god jordmån. Det börjar ju bära, liksom det händer någonting, så det är ett mottagligt hjärta. Men det är någonting av världsliga bekymmer, av bara det jordiska som vad då, som begränsar, som håller ner, som gör att glädjen kommer inte riktigt, friden kommer inte riktigt, kraften kommer inte riktigt. Paulus hjärta för dessa människor. Om jag bara tänker på, om det är det som är centrum för mig, det som är här och nu, om att få till allt det här, då kommer det kväva Guds liv i mig. Paulus säger det i tårar. Kära barn, om du bara tänker på det jordiska så leder det inte rätt för dig. Jag tänker det får vara Paulus rop till dig och mig idag. För att det som finns hos Kristus är vad då? Det är långt mera värt. Det är långt mera värt. Det är det enda som står kvar. Det är så mycket som kan tas bort från oss så fort. Men vi sträcker oss mot det han har. Och han slutar med en underbar rad. Att vi har vårt, nästa bild Anton. Vi har vårt medborgarskap i himmelen. Det är där som jag har mitt primära medborgarskap. Det är mitt pass. Det himmelska passet. Jag är himmelsk medborgare. Och sen så har jag dubbla pass för jag tillhör fortfarande Sverige. Okej, jag tillhör här också. Men mitt medborgarskap är ett annat rike. Jag har en annan kung. Jag lever efter liksom andra principer än bara det som finns här. Mitt medborgarskap finns i himmelen. Och det riket har ju landat här. Så någonstans finns ju delaktigheten. Vi lever utifrån det riket här och nu. I den kraften, i den glädjen, i den omsorgen. Men jag sätter inte bara mitt fokus på det som är här och nu. Kapitel 3. Säger mig att Jörgen, lyft blicken mot det som är viktigast. Vad vet jag om morgondagen? Vad vet du om morgondagen? Ingenting, förutom en sak kan vi veta. Det är att Jesus finns i min morgondag. Det är det enda jag vet. För att om jag dör i natt, vad händer då? Då är jag hos Jesus imorgon. Jag vet inte riktigt vart han är och vart vi är. Men jag vet att jag är med honom. Det är det enda jag vet. Vi har inga garantier för någonting. Det kan slå sönder. Och det är mycket som slår sönder i de här dagarna. Vad vet jag? Kristus i mig. Jag lyfter blicken mot honom. Jag sätter fokus mindre på min historia och mer på det som ligger framför. Och vill du nödvändigtvis titta på historien, titta på hans historia, vad han gjorde för dig. Stanna inte i din egen resa utan flytta blicken 2000 år bakåt i tiden om du ska gotta dig liksom i det historiska. Och så ser du ett kors. Och så bara, yes, det står ett kors i min historia. Och när du ser på ditt liv och inför Gud så har du ingenting att berömma dig av. Men du har heller ingenting att plåga dig för. Paulus sa, jag som förut var en, men genom Guds nåd är jag vad jag är. Därför kan jag vända mig till honom i frimodighet. Låt det himmelska trumfa det jordiska. Och i den tid som är, än mer. Det står om en frid som övergår allt förstånd. Behöver vi den nu? Gör vi. När det är så mycket oro, så mycket rädslor, så mycket frågor. Vad händer? Vad blir det? Jag bara, Jesus, ta Tack att du finns i min morgondag. Hjälp mig att leva i det. Hjälp mig att ha blicken fäst på det. Jag vet inte vad av det här som kommer tas ifrån oss. Men jag lever med ett annat perspektiv, med ett annat rike. Låt det himmelska trumfa det jordiska i ditt liv. Amen. Ska vi stå upp och be tillsammans? Jesus Kristus. Halleluja. Fader i himmelen. Fader i himmelen, vi tackar dig för din oerhörda kärlek. Tack att du inte har förändrats. Tack här att du består. När allting i vår värld skakas så står du kvar. När allting i våra liv skakas så står du kvar. Och Herre, jag ber för oss som är här, för den som följer oss via nätet. Jag ber dig Gud att vi var och en skulle kunna säga orden här, att jag har funnit det som är långt mera värt. Eller att vi åtminstone sträcker oss mot det och säger, Herre, jag vill leva i det som är långt mera värt. Herre, jag ber för den av oss som lever med en oro över vad som ska plockas bort från oss. Vad i våra liv som kommer kanske skaka och falla eller som redan har fallit i den här tiden. Jag ber dig Gud att du på något sätt sätter in din hand under vår haka, lyfter vår blick och säger se på mig. Och vi låter det himmelska få trumfa det jordiska. Herre, du har satt oss här i den här världen med kallelse, med uppgift. Vi ska tjäna vår tid, tjäna våra medmänniskor. Och det är viktigt. Men vi gör det utifrån ett himmelskt perspektiv. Utifrån vårt himmelska medborgarskap. Så jag ber dig Gud att vi ska få vara ljus i vår tid. Vi ska få komma med frid. Vi ska få komma med kärlek. Vi ska få peka på ett annat perspektiv. Där det viktigaste är inte liksom vad som sker här och nu, utan det viktigaste är att du finns i våra liv. Att vi får lite evighetsperspektiv över våra dagar. Så jag ber dig Gud att du kommer med frid över oss här inne, över var den som tittar, den som brottas med oro. Halleluja. Halleluja. Här så ber jag för den som brottas med att det jordiska tar allt. Och du får väldigt liten plats. Herre, låt oss höra hur du kallar på oss idag. Du kallar oss till dig. Herre, att du får bli centrum i våra liv. På nytt igen. Herre, förlåt oss när saker får ta den plats som bara tillhör dig i våra liv. I varje människas liv. Det finns ingenting som kan rättmätigt sätta sig på tronen i våra liv förutom du. Så jag ber dig Gud, hjälp oss att överlåta våra liv, säga vårt ja till dig och bjuda in dig som centrum i våra liv. Igen och igen och igen. Det är så mycket som vill ta den platsen. Men Herre, låt det himmelska få trumfa det jordiska. Låt oss få se att du är den som är långt mera värt än allt annat vi kan finna här. Och när vi finner dig, när du är på tronen, då får allting annat sin rätta plats i våra liv. Så välsignelse över oss Gud, vi ber dig. Välsignelse över oss Gud, vi ber dig. Halleluja. Halleluja Jesus. Kom du helige ande. Rör vid hjärtan här inne, jag ber. Rör vid hjärtan här inne.